Redan under äldsta forntiden så kan vi se att människors hantverksskicklighet har varit väldigt hög. Vackra föremål, svårtillverkade föremål, märkliga material eller andra finurligheter som visar att man valde med omsorg. Man tog inte det enklaste, man tog inte det snabbaste, utan man valde ut precis det material som man verkligen ville ha och lärde sig konsten att bearbeta det till önskad form och till önskade egenskaper i övrigt. På så vis så kan vi se att flinthuggningen uppnådde enorma nivåer, en skicklighet som är nästan ofattbar idag. De som har provat säger det att man måste nog kanske träna 4 timmar om dagen i 2-3 års tid innan man uppnår den här skickligheten. Det var som dåtidens yrkesskola och absolut ingenting man kunde lära sig på några kvällskurser. Alla dessa människor tycks ha varit organiserade i hierarkiska strukturer. Det passar väl ihop med människans sätt att tänka på. Vi lever i grupper och som alla flockdjur så behöver vi struktur och ordning. Det innebär att vi tillåter att ett visst antal får vara våra ledare. Men det kan också innebära att om ledarna missköter sig av något skäl så kan de tas bort och ersättas av andra. En flock är alltid en levande struktur. Den ser till så att ledarna gör sin uppgift och att de övriga gör sin uppgift och att det är ett samarbete mellan de här parterna. I annat fall så fungerar det inte. Numera så finner vi nästan bara indoeuropeiska språk i Europa. Den indoeuropeiska kulturen dominerar nästan överallt. Det finns några få undantag, men de är lätträknade. Det som är gemensamt för de indoeuropeiska kulturerna sedan lång tid tillbaka, ja så lång tid vi kan spåra, är att de alltid tycks ha varit indelade i 3 grupper. Majoriteten av folket, låt säga cirka 90% av människorna, det var vanliga boskapsskötare, herdar, hantverkare och vanligt enkelt folk. De finner vi nästan aldrig någonsin bland fornlämningarna eller fornfynden. Det är ungefär som med medeltiden. De levde och försvann och lämnade inga spår efter sig. Förutom dessa människor så har vi ungefär 10% som var dåtidens aristokrater, vapenbärarna, de som skulle försvara bygderna eller erövra nya områden. Det var de som också var de boskapsägande ätterna. De som ägde boskap och marker och lät de andra 90% av befolkningen jobba åt sig. Ungefär som man kan säga under medeltiden när det mesta av marken ägdes av frälset, kronan, kyrka, kloster och andra förmögna familjer och inrättningar i samhället. Det mesta tyder faktiskt på att det var precis likadant under forntiden. Inte bara järnåldern som ligger närmast medeltiden, utan även under bronsåldern och bondestenåldern när man lät bygga megalitgravar. Förutom dessa 2 grupper så fanns det också en liten grupp människor som vi kan kalla för det glansfulla. Så heter det i varje fall hos grekerna. De människor som vi kan jämföra med präster, munkar, men också domare, läkare, vetenskapsmän. De hade många uppgifter i samhället och var väldigt viktiga. Av det skälet så kan vi utgå ifrån, så länge i varje fall, att det var precis så här som samhället såg ut när vi möter de första megalitgravarna runt om i Europa. Jag tror inte skillnaden var så stor mot detta. Det är också först i ett sådant perspektiv som vi kan förstå de här stamområdena, försvarsallianserna, gigantiskt stora kulturområden med fasta gränser som visar att människor var hårt och tydligt organiserade över jättelika områden i Europa. De var fullt medvetna om vilken kultur de tillhörde och vilka de andra var. Det finns en känslig fråga när man pratar om forntid. Och det är inte bara folk och kulturer och skillnader och sådant, utan det gäller också frågan om krig och erövring. Somliga menar att de levde i fred med varandra, men ju mer fynd vi hittar pekar åt andra hållet. Pekar ganska ordentligt åt andra hållet. Vi har inte bara regelrätta slagfält, krigsplatser, mängder med pilar, försvarsanläggningar, utan vi finner också dåtidens massgravar, krossade skallar, offrade människor och annat som pekar på att man rituellt avrättade sina motståndare vid stora ceremonier. Men det verkar inte vara dessa människor som lät bygga och använda megalitgravarna. Det här är krigarnas område, aristokraternas område, försvararna, de som ägde boskap, marker, styrde överallt och höll folket i sin makt. Nej, jag pratar om den här lilla gruppen, de glansfulla. Det är de jag tror byggde och lät använda megalitgravarna. Det är först då som man kan lära sig förstå dem. Ibland kanske man föreställer sig att forntidsmänniskor var ganska isolerade i sina egna bygder. Så var det även under medeltid att många bönder kanske inte for så långt bort. Det mesta av livet utspelades ganska nära kring den platsen där man föddes och växte upp. Få var förunnade att kunna färdas långt bort till andra bygder. Hantverkare och handelsmän, de kunde fara vida omkring. Men också de människor som tillhörde dåtidens aristokrater hade en sån här möjlighet att färdas långt bort i Europa. På samma vis verkar det ha varit under forntiden. Då tänker jag inte på såna här generella saker som vikingafärder och sådant. Utan jag tänker faktiskt på bondestenåldern. Även då så finns det spår efter människor som for långväga och kanske blev kvar långt där borta. Genom analyser av människors DNA så kan vi spåra släktskap men också långa resor som slutade i främmande länder. Det finns ganska många sådana här exempel på människor som föddes på en ort och dog flera hundra mil därifrån. I många fall kan man tänka sig att man färdades över land, vandrande, eller att man åkte med en vagn som drogs av en oxe eller kor. Hästar, det kom däremot långt senare. Ett annat färdmedel som man kanske ibland glömmer bort är skeppen. Dåtidens skepp under bondestenåldern. Det är ett kapitel som är nästan oskrivet. Föregångarna i form av stockbåtar, de känner vi till, men de fungerar inte ute till havs. Möjligtvis i lugna vikar och framförallt insjöar, men inte när vi kommer ut på stormande hav. Uppenbarligen fanns ett sådant behov för att det finns skepp som påträffats på de brittiska öarna som visar att man faktiskt redan under bondestenåldern kunde bygga skepp som var minst lika långa som vikingaskeppen och till och med längre. Skepp som var en 20 meter långa, välbyggda, som klarade Nordsjöns höga vågor och kunde ta sig fram längs Frankrikes kuster från Bretagne ner till Spanien eller åt andra hållet upp till Irland och vidare till Skottland. I det här perspektivet så blir det också mycket mer begripligt varför det finns likheter mellan kulturer i exempelvis Malta mellan Italien och Afrika, att man har färdats därifrån ut från Medelhavet längre norrut för att komma till Åknöarna i den norra delen av Skottland. Vi kan på olika sätt försöka rekonstruera de gamla sjölederna som sträcker sig från Skandinavien, Bohuslän och Skåne förbi Danmark, vidare runt om de brittiska öarna och framförallt till Bretagne i Frankrike innan de sträcker sig ner till den iberiska halvön, Spanien och Portugal och in i Medelhavet. Däremot så vet vi ingenting om hur pass vanligt det var och vilka det var som for, eller knappt ens varför de for. Vi kan bara se avtryck i kulturerna som visar på ett omfattande kontaktnät. Människor som såg till att man höll kontakten trots dessa avstånd som sträcker sig från sydligaste till nordligaste Europa. Om vi ska försöka förstå megalitgravarna, inte bara gånggrifterna här runt omkring Falköping, utan även i Bohuslän, Skåne, Danmark, de brittiska öarna, Bretagne, Frankrike, Spanien och Portugal. Ja, då kan vi inte utgå ifrån att det var vanliga bönder som lät bygga dem. I så fall skulle det funnits ett stort antal i Halland där vi har mängder med flintyxor, ungefär på samma sätt som på Falbygden. Men här finns bara några få gånggrifter, vilket tydligt visar att det inte var vanliga bönder som lät bygga dem. Likaså så finns det inga megalitgravar på andra platser runt omkring i Skaraborg eller Västergötland. I Småland, med ett stort antal flintyxor och andra samtida yxor, finns det inte en enda megalitgrav. Det visar att varken vanliga bönder eller dåtidens krigiska aristokrater kommer i fråga när vi frågar oss vilka som lät bygga dem och använda dem. Det finns bara en liten grupp kvar som är den minsta i samhället men kanske också den viktigaste i många avseenden. Det var de som var dåtidens präster, munkar, domare, läkare, vetenskapsmän. Det var de som hade nytta av detta, som behövde bygga dem för sina egna ändamål och avsikter. Deras världsbild skilde sig en hel del från det övriga folket, så tillvida att det var så mycket djupare. De trängde in i tingens rätta väsen och försökte förstå de yttersta sambanden i naturen. De hade en andlig strävan att förstå det ytterst gudomliga, men också det världsliga, fysik, astronomi, geometri, anatomi och mycket annat var också av intresse för dem. Därför så är det inte förvånande när vi finner en väldigt hög kunskap inom ett flertal områden i exempelvis norra Europa, långt innan greker och andra människor blev kända för motsvarande upptäckter. Den pythagoreiska triangeln exempelvis var känd i norra Europa flera tusen år före Pythagoras i Grekland. Och vi försöker förstå den världsbild, den religion och den gudavärld som var rådande i Europa under megalitgravarnas tid, så ger det inte en enhetlig bild. Tvärtom. Vi ser att det finns två olika religioner, gudavärldar eller världsbilder, eller rent av tre, varav två ganska snart skulle sammansmälta med varandra. Den ena av dem, det är den indoeuropeiska religionen. Den känner vi till ganska väl i och med att den numera finns runt omkring i hela Europa. Romare, greker, germaner, kelter, slaver, alla de här folken härstammar ifrån den indoeuropeiska grenen. Det började i östra Europa, alldeles vid Svarta havet, och spred sig sedan upp i Centraleuropa ungefär 5500 år före Kristi födelse. Och därifrån har det sedan gått vidare till Skandinavien, de brittiska öarna, Italien och Grekland. Vid den tiden så fanns det också en annan grupp människor i hela västra Europa. Spanien, Portugal, Frankrike, delar av de brittiska öarna. Här mötte man motstånd i väldigt tidigt skede. De hade en annan uppfattning om saker och ting. Deras religion, de första bönderna som kom till det här området, hade funnit att den ursprungsbefolkningen som fanns här hade snarlika idéer och tankar om det gudomliga. De kunde väva ihop sina uppfattningar till en enhet. Och det var det som blev början på megalitgravarna i ett senare skede. Så det var alltså egentligen inte indoeuropeerna som började bygga megalitgravar, utan en mindre del av dem här uppe i Norden som anammade de traditioner och den kultur som förknippas med megalitgravar i västra Europa med en helt annan religion och uppfattning om saker och ting. Men låt oss försöka ta det här alldeles från början, även ifall det är svårt att sätta en början på ett långt skeende som till slut leder fram till megalitgravar som kommer att byggas och användas i Europa i drygt 2000 år. Hela detta skede var en ganska gynnsam period om vi pratar om temperatur och klimat. Början på megalitgravarnas tid kännetecknas av ett kraftigt temperaturfall. Man kan prata om en temperaturminskning på 2 grader under kort tid, varefter megalitgravarna började byggas. Senare har vi en värmeperiod som långsamt förbättras. Men efter 2000 år så får vi ett nytt sånt här fall på ungefär 2 grader. Det var då som megalitgravarna slutade att användas och två helt andra kulturer ersatte de andra kulturerna i stora delar av Europa. Om klimatförsämringen och temperatursänkningen har haft någon betydelse för megalitgravarna, det är väldigt oklart. För att under den här perioden så sker också en del snabbare, kraftiga förändringar när det går ner och sen upp igen. Eftersom megalitgravsbyggarna i så hög grad var beroende av sin boskap och inte alls av spannmålsodling, så verkar det inte som om klimatförändringarna hade så stor betydelse för dem. Boskapen hittade sitt bete i varje fall och kunde livnära människorna. Oavsett om det regnade, solen sken, var varmare eller kallare. Den största förändringen i så fall kanske var strandlinjen, att världshavet höjdes och sänktes indirekt beroende på hur pass varmt eller kallt det var. Fortfarande pågick en höjning av världshavet efter inlandsisens avsmältning, men den landhöjning som följde på det motverkade världshavets höjning, i alla fall för oss här uppe i Skandinavien. Ja, klimatet och strandlinjen, det var faktorer som var ganska långsamma i sin förändring, även ifall vissa kunde ske väldigt hastigt där också. Men ännu hastigare, det var en del andra katastrofer som vi numera långsamt börjar känna till för den här tidsperioden. Exempelvis så vet vi att några vulkaner hade otroligt kraftiga utbrott under megalitgravarnas tidsperiod. Etna på Sicilien, Vesuvius i Italien, Hekla på Island är bara några av de vulkaner som fick otroligt kraftiga utbrott som medförde att det blev tillfälliga förändringar i klimatet. I varje fall upp till några år framöver. Det går till och med att se på årsringarna, nämligen på så vis att det finns årsringsserier i Europa på flera platser, där man kan med överlappande teknik följa stock efter stock som påträffas i hus, väldigt gamla hus, i torvmossar eller på andra platser, så kan man få en årsringsserie som löper från nutid ända ner till bondestenålderns början och ännu längre tillbaka i tiden, där man kan se hur pass vinter och sommar har varit relativt sett jämfört med åren runt omkring. Här kan man finna enstaka kortare perioder när det knappt växte någonting alls i delar av Europa. Allt beroende på vulkanutbrott. Ett annat exempel på en katastrof som kunde inträffa, det var meteoritnedslag. De är betydligt svårare att lokalisera och rekonstruera. Men det tycks ha förekommit dels i norra Nordsjön under jägarstenålderns tid och skapat enorma flodvågor som översvämmat delar av Skottland, Norge och även ner mot Nederländerna. Även i Indiska oceanen så pratar man om enorma meteoritnedslag som påverkar bygderna runt längs kusterna.